Under det här året har världen förändrats framför våra ögon. Tidigt i våras ställdes vi inför en gigantisk utmaning i form av en pandemi. Det nya coronaviruset tvingade oss alla att göra stora uppoffringar. Så mycket av det vi håller kärt har vi fått avstå. Så mycket av det som är vardag har vi fått ställa in eller undvika. Och ikväll, sent i november år 2020, är det tydligt att det kommer att dröja innan vi kan återgå till det normala.
Ja, så där lät det här om kvällen när statsminister Stefan Löfven höll sitt andra tal till nationen kring coronapandemin. Den fortsätter att hålla sitt grepp om världen och Sverige. Och många har frågor kring allt när det gäller viruset och covid-19. Aftonbladet har sedan i januari haft en livechatt där vi skriver om allt kring pandemin och besvarar läsarnas frågor. Och här kommer lite siffror så man kan förstå vidden av hur många som läser och ställer frågor i chatten. Chatten har haft över en halv miljard besök. Över 500 000 frågor och kommentarer har kommit in från läsare. Och varje dag så har chatten mellan 1 och 2 miljoner besök. Så vilka är de vanligaste frågorna just nu i chatten och hur har de förändrats sedan i våras? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi såklart med Nivette Dawood. Hon är reporter på Aftonbladet och har hållit i chatten sedan start. Och när vi spelar in det här så är det en månad kvar till julafton. Och en av alla de frågor som folk undrar över just nu, det är ju om vi får fira jul i år.
Ja, men det blir ju definitivt en annorlunda jul i år. Statsminister Stefan Löfven har vid flera tillfällen sagt att det som vi gör nu i november, det kommer att påverka hur vi kan fira Lucia och jul. Och just nu så gäller ju lokala allmänna råd som finns i varje region. Men Folkhälsomyndigheten har också sagt att man senast i mitten på december kommer att komma med nationella råd just inför julhelgen. Och varför så sent kanske någon undrar. Ja, men det är ju för att man vill vara säker på att man ger rätt råd beroende på smittspridningen just då. Så att det är därför som man inte kommer med besked tidigare än så. Vi har också pratat med flera experter om just jul och de säger att de rekommenderar att man satsar på en mindre jul och att man håller sig till sin närmaste krets. Och de avråder från resor och liksom större sammankomster. Och framförallt säger de att man ska minimera riskerna för riskgrupper som ju riskerar att bli allvarligt sjuka vid en covid-19-infektion. Och även Världshälsoorganisationen, WHO, har sagt att det säkraste kring jul är att undvika större familjesammankomster.
Något som folk också undrar över är ju det här med den här 8-personers-regeln. När gäller den?
Ja, men från och med 24 november och 4 veckor framåt så får alltså bara 8 personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Och det betyder att polisen alltså kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som har fler än 8 deltagare. Och den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller till fängelse i högst 6 månader. Och vad är då en allmän sammankomst och offentlig tillställning? Det är till exempel då demonstrationer, föreläsningar eller föredrag som är öppna för allmänheten, religiösa sammankomster, teaterföreställningar, bio, konserter, sport- och idrottstävlingar, danstillställningar, tivoli, marknader, mässor, ja, men den typen av tillställningar.
Det där lät som om det var allt roligt.
Ja, men det kan man väl kanske säga. Det finns undantag också och det är då för begravningar. Där får 20 personer samlas som högst. Men det som kanske är ännu viktigare är väl då vilka som inte omfattas av det här förbudet. Och det är ju skolor, kollektivtrafik och sen så privata evenemang och liksom affärsbesök. Men där har ju regeringen också varit väldigt tydlig och sagt: ställ in, gå inte på gymmet, ha inte större middagar hemma, att liksom försök inte hitta kryphål, utan fundera över om du är osäker, kan det här öka på en smittspridning och agera efter det.
Så då undrar jag så här, kan man i alla fall gå på restaurang?
Ja, men den här är ju lite knepig faktiskt. Alltså man får ju gå på restaurang. Men som jag sa så uppmanas vi ju att ställa in sånt som kan riskera att öka smittspridningen. Men det finns särskilda regler också för serveringsställen som är liksom samlingsnamnet för där restauranger också ingår. Och då är det att högst 8 personer får sitta vid samma bord. Och sen så efter 22:00 på kvällen så får inte alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat säljas. Och det gäller fram till 11:00 på förmiddagen dagen efter. Så att det gäller liksom över hela kvällen och natten där. Och det här beslutet gäller fram till den 28 februari nästa år.
Och sen är det ju så här, det enda som vi går och funderar på är ju när vi kan börja leva som vanligt igen och då behövs det ett vaccin. Finns det då en vaccinplan?
Ja. Vi ser ju det att fler och fler länder förbereder sig för vaccinering och det har ju kommit ut flera studier som visar att det är flera olika vaccinkandidater som ser ut att ha ett högt skydd mot covid-19. Men inget vaccin är ju helt klart. Men alla länder kan man säga i världen förbereder sig på det här stora arbetet som en liksom massvaccinering innebär. Det är ju inte, ingen är ju tvingad förstås i Sverige att vaccinera sig, men väldigt många kommer med stor sannolikhet att vilja vaccinera sig. Så Sverige gör ju också detta då, och framförallt så gör man det genom EU-samarbetet, men vi har också en nationell vaccinsamordnare som heter Richard Bergström till exempel. Och för Sveriges del så har regeringen nu, man berättade i förra veckan att man har säkrat vaccin till hela den svenska befolkningen genom att man har slutit avtal med 3 läkemedelsbolag om distribution. Och det kan absolut bli fler avtal, fick vi också höra. Men vi ska ju komma ihåg att allt det här förutsätter ju att vaccinen ska godkännas och där är vi inte riktigt än, men förberedelserna pågår.
Och sen under hösten här så har det kommit lite nya uppgifter om att det här skulle kunna vara en luftburen smitta. Hur smittar egentligen covid-19?
Folkhälsomyndigheten har ju slagit fast att covid-19 smittar framförallt vid nära kontakter mellan personer genom så kallad droppsmitta. Och när en smittad person då nyser, hostar, pratar eller andas ut så sprids små droppar till omgivningen. Och sen så tar smittan sig in i kroppen via inandning eller genom att man rör då med orena händer i ögonen eller på slemhinnor i näsa och mun. Och så skriver man också då, myndigheten skriver på sin hemsida, att smitta kan spridas genom kontakt med förorenade ytor eller föremål, men att det idag inte finns något som pekar på att den typen av smittspridningsväg har en större roll i pandemin, att det är liksom en liten roll bara. Men sen så pågår det ju intensiv forskning om det här coronaviruset och den går ju framåt hela tiden och nu är det flera forskare som pekar på att covid-19 till viss del också kan smittas via luften genom små aerosoler och det har också Folkhälsomyndigheten konstaterat men vid vissa tillfällen så kan det absolut smitta på det viset. Och det man kan tillägga här, som sagt, forskningen pågår ju och faktum är ju att den går faktiskt ganska snabbt med tanke på att det här är ett virus som vi lärde känna i början av året bara. Men nu säger både Världshälsoorganisationen, WHO och amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, säger att det här med att man kan smittas av coronaviruset genom att man andas in droppar och aerosoler. Och därför så rekommenderar de munskydd i vissa lägen.
Så då undrar man ju så här, varför har vi inte munskyddskrav i Sverige?
Ja, men den här frågan har dykt upp i Aftonbladets coronachatt ända sedan start. Därför att Sverige sticker ju ut genom att Folkhälsomyndigheten inte har infört munskyddskrav i liksom allmänna utrymmen, som till exempel i kollektivtrafiken. Och anledningen till det är att myndigheten inte anser att det finns tillräckligt med studier som stödjer ett införande av liksom allmän användning av munskydd. I vården till exempel så har man ju det förstås. Och sen så menar man också att risken blir att den som bär munskydd dels kanske inte vet hur man ska bära det rätt och att det då ändå inte skyddar, men också att man glömmer bort de andra åtgärderna som att hålla avstånd till exempel. Och jag tyckte det var intressant därför att statsminister Stefan Löfven fick frågan vid en pressträff ganska nyligen om varför man inte rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken där det ju kan bli trångt. Och då sa han helt enkelt att det är ju inte förbjudet att bära munskydd. Så det, den här frågan är väldigt levande kan man verkligen säga.
Vi vet att du svarar på tusentals frågor. Vilka frågor tycker du är svårast att svara på?
Ja, jag får ju väldigt mycket frågor och inlägg från människor och jag svarar ju på de frågor som jag kan svara på som journalist. Vissa frågor ska ju inte jag svara på. Men vissa frågor kommer ofta ändå och då tar jag med dem för att kunna hänvisa vidare. Till exempel då om folk frågar om sin egen hälsosituation eller liksom en vårdfråga, då ska ju den frågan ställas till en behandlande läkare eller en vårdinstans, och då brukar jag svara det så att man vet om man kanske är orolig och undrar att det är så man ska gå vidare med sin fråga. För jag är ju journalist, jag är ju inte läkare. Sen så finns det också väldigt många som gärna vill bedriva, kan man säga, debatt i coronachatten. Och det är ju inte riktigt det som den är till för, utan där informerar och rapporterar vi om coronaviruset. Men det är inte så att det finns vissa saker som jag absolut inte har någon policy att inte ta med, förutom såklart om det är kränkande språk och ja, men brottsligt det som skrivs. Men jag försöker att publicera inlägg som och frågor som kan vara till hjälp och till information för många, och där finns det också inlägg som ja, men ibland hyllar den svenska strategin och så de som är kritiska mot den svenska strategin. Så att det är liksom en, kan man säga, en spegling av samhället som sker även i frågor och inlägg faktiskt.
Ni vet, hur ska man göra om någon i familjen är coronasmittad?
Om någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19, då får hela hushållet förhållningsregler av vården. Och friska barn och elever kan ändå gå till förskola, grundskola, fritids eller gymnasiet även om någon i hushållet är sjuk i covid-19. Men de ska sen också följa reglerna och inte till exempel delta i fritidsaktiviteter eller liknande efter skolan. Och den som är sjuk i covid-19 och har barn på förskola eller skola som behöver lämnas och hämtas ska göra det om det kan ske utan risk för att andra smittas. Så det här är väldigt många som skriver in till oss om just det här med att lämna på förskola och skola, att det ser väldigt olika ut om hur man har möjlighet att göra det, just det här med om det kan ske utan risk för att andra smittas. Men så ser i alla fall råden ut från Folkhälsomyndigheten.
Ni vet, du har hållit igång i live-chatten om corona i flera månader nu. Märker du att stämningen och frågorna i chatten är annorlunda nu från i våras?
Ja, det märker jag faktiskt. För att, alltså, när smittspridningen ökar i samhället så märks det direkt på coronachatten. Framförallt på frågorna som får ofta en mer orolig karaktär. Det är många som söker råd, som undrar, som är kanske arga eller upprörda. Eller som försöker peppa varandra att hålla ut nu och vi ska fixa det här tillsammans. Och det finns också de som söker tröst faktiskt. Jag tycker att det känns väldigt stort och väldigt fint att Aftonbladet har kunnat få bli en mittpunkt för det här, och det kommer vi fortsätta vara så länge som det behövs.
Sist här hörde vi Nivetta Wood som är reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Gå gärna in och läs mer i vår coronachatt på aftonbladet.se. Daily är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt. Ta hand om dig så länge, så hörs vi snart igen. Hej då!